Du lyssnar på OBS i P1.
Jean-Paul Sartre sågs länge som existentialismens frontfigur. Det var han som talade om det som en sammanhängande lära och populariserade några av dess grundbegrepp. Men kanske var hans berömda föredrag "Existentialismen är en humanism" en slutpunkt snarare än en början på en ny våg. Över det reflekterar jag, OBS-producent Olof Åkerlund. I en tidig dialog berättar Platon om hur Sokrates, några veckor före sin rättegång och sitt berömda försvarstal, på Atens agora stötte samman med en man vid namn Euthyfron. Denna har just bestämt sig i ett svårt moraliskt dilemma, som trots sin omisskännliga antika färg vi alla kan relatera till om vi anstränger oss en smula. På familjens gård på ön Naxos hade en daglönare slagit ihjäl en slav, varpå markägaren Euthyfrons far bundit fast daglönaren och i väntan på juridisk rådgivning lämnat honom åt sitt öde i ett dike. Föga förvånande så han mannen dö, och sonen har nu trots släktingarnas protester bestämt sig för att väcka åtal mot fadern. Mord är mord, menar den rättrådige mannen, åtminstone fram till att Sokrates börjar ställa besvärliga frågor. En av dessa frågor handlar om gudaktighet. Älskas det gudaktiga av gudarna därför att det är gudaktigt? Eller är det gudaktigt därför att det älskas av gudarna? Denna kluriga fråga skulle orsaka mycket huvudbry för framtidens teologer. Men låt oss översätta den till något lite mer vardagsnära. Är det goda, sanna och rätta, gott, sant och rätt för att vi rationellt har kunnat avgöra det? Eller är något gott, rätt och sant för att någon auktoritet bestämt det? På den första sidan hittar vi den klassiska filosofin och naturvetenskapen. På den senare återfinns stora delar av den religiösa traditionen. Men var hittar vi existentialisterna? Spontant vill man placera alla dessa egensinniga och på olika sätt mycket radikala tänkare på den anti-auktoritära sidan med filosoferna och vetenskapsmännen. Men då tänker man nog fel. Om det är något som förenar de existentiella tänkarna så är det en kritik av tron på det universella, objektiva, distanserade och tidlösa vetandet. Hela denna mottradition tar inte avstamp i några allmänna sanningar utan i subjektiva sanningar, definierande ögonblick och situationer, upplevelser och val. Med Kierkegaards ord, det gäller att finna den idé för vilken jag vill leva och dö. Med en halvdan översättning från tyskan skulle vi kunna tala om individens stjärnstunder. Jean-Paul Sartre och hela existentialismen kan sägas ha haft sin stjärnstund den 29 oktober 1945. Det var då han höll sin berömda föreläsning "Existentialismen är en humanism". Ett tag var det osäkert om den skulle bli av. När Sartre kom fram till föreläsningssalen i närheten av Champs-Élysées misstog han alla de människor som stod och trängdes utanför för kommunister som kommit dit för att demonstrera mot honom. Till slut tog den kortvuxne författaren mod till sig, men han knuffades runt en bra stund innan han kunde ta plats och börja prata. Hans biograf Aniko Ensolal sammanfattar kvällen: knuffar, slag, stolar slog sönder, kvinnor svimmade. Biljettluckan slogs i stycken, inga biljetter såldes. Det var med andra ord en succé. Om man vill ge Sartres tidiga tänkande en chans så ska man förstås läsa det större verket Varat och intet från 1943. Men föreläsningens populariserade form vinner mycket på sina drastiska exempel och sin djärvhet. Motsägelserna kommer till ytan. Här finns alla slagorden. Människan är inte mer än summan av sina handlingar. Vi är dömda till frihet men också fullt ansvariga för våra handlingar. Den mest omtalade sentensen presenteras tidigt. Existensen föregår essensen. Precis som den som tillverkar ett objekt har en idé om det färdiga föremålet, så måste en eventuell gud ha haft en mall enligt vilken människan och jorden skapades. Existentialisterna menar så att förkastar inte bara denna utgångspunkt, utan även den under upplysningen befästa tanken på en mänsklig natur. Människan måste skapa sig själv hela tiden med all den ångest och frihet detta innebär. Inte följa en mall. Att sådär lite halvmedvetet förneka denna frihet är att leva i förljugenhet eller i ond tro. Något som också kan få uttryck i att vi gör oss själva till objekt. Som kyparen i varat och intet, som liksom spelar kypare för att leva upp till en idé. Som en god fenomenolog beskriver Sartre den konkreta situationen noggrant. Men det hade egentligen räckt för honom att gå till språket för att se den onda tron uttryckligen ta form. Den återfinns i formuleringar som "Jag kommer att vara er kypare ikväll." Eller varför inte en mening som många av oss tyvärr yttrat. "Som din förälder är det min uppgift att..." Ja. Jämfört med de andra personer han i efterhand vill bilda skola med, så var Jean-Paul Sartre ingen originell tänkare. Det var inte utan ironi som Heidegger kommenterade varat och intet, med att ingen tidigare hade förstått honom så bra. Men Sartre har något som få andra kan skryta med. Fantastiska exempel och ett sätt att göra problemen tillgängliga för alla som vågar. Och även om få av hans teser håller för närmare filosofisk granskning och kanske i många avseenden är svåra att kalla filosofi överhuvudtaget, tar det inte ifrån dem deras obönhörliga kraft för en mottaglig läsare. Tanken på föräldern, som är ett modernt språkbruk, lajvar förälder, yrkesmänniskan som beter sig så som den förväntar sig att man bör göra. Vi känner alla igen det. Och så fort någon talar om vad det är som är naturligt, ja då bör vi bli misstänksamma. Sartre säger också att existentialisterna, även de religiösa, är de som tar Guds död på allvar. Även det är träffande. Stora delar av den så kallade västvärlden har gjort av sig med Gud som hypotes, men behållit en sorts light-kristen moral utan att bekymra sig vidare om saken. Men som sagt, de existentiella tänkarna är knappast fria från motsägelse de heller. Vissa är specifika för Sartre och bottnar i att han aldrig lyckades göra sig fri från Descartes rationalistiska arv. Han vägrar på sätt och vis att välja mellan Sokrates två alternativ. Andra framträder när analysen av det enskilda subjektet ska omfatta större grupper. Sartres föredrag är en första tafatt utsträckt hand till marxisterna, som senare ska mynna ut i mer seriösa försök att förena två oförenliga läror. I slutändan blir det existentialismen som får stryka på foten och det politiska hoppets essens som får företräde framför alla de existenser som lider under de goda avsikterna längs vägen mot paradiset. Dessa motsägelser bubblar under ytan i "Existentialismen är en humanism". Och det saknar inte sin ironi att en skrift som allt sedan sin tillkomst för miljontals människor har utgjort introduktionen till ämnet i själva verket kan betraktas som en skiss på dess gravskrift. Det låg inte i existentialismens natur att bli till lära för alla och en var. Och slutorden i Sartres självbiografi "Orden" förblev en dröm. En hel människa formad av alla människor som är allas jämlike och en jämlike för vem som helst. 2021, 75 år efter att föredraget först kom ut i bokform, fick det ny svensk språkdräkt av Hans Johansson. Samtidigt utgavs Heideggers "Vardag metafysik", den första bok i den existentiella traditionen som Sartre och de Beauvoir förgäves försökte läsa och förstå. Trots det kan man knappast tala om att existentialismens tid är nu. När Sartre höll sin föreläsning stod han likt Sokrates anklagad av allmänheten för att ha förlett ungdomen med sina ogudaktiga läror. Och existentialismen är en humanism har verkligen formen av ett försvarstal. En av anklagelserna var den fantasilösa menighetens återkommande beskyllning om negativt tänkande. Men som Sartre visar så är det en mycket positiv lära han förespråkar. Allt är möjligt. Friheten råder även i de mest dystra situationer. Det är svårt att tänka sig en mer otidsenlig tanke.
OBS produceras av Olof Åkerlund på Sveriges Radio i Malmö.